Hej och välkomna till avsnitt 1199 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering igen om det senaste som hänt i USA. Och ja, ska vi börja med Trump på sjukhuset eller ska vi börja någon annanstans?
Nej, vi kan börja med Trump.
Ja, han har ju legat nu inne på Walter Reed i drygt ett dygn, och de besked jag fått, de har varit lite upp och ner. Vissa har sagt att det har varit ganska besvärligt och andra har sagt att han är stabil nu och sådär, och det är väl en sanning skulle kunna tro då. Men det jag hört senast är att han kanske ska bli utskriven imorgon, så att nu verkar läget vara ganska bra.
Ja, det är det jag ungefär har hört också, att jag hörde två stycken av hans läkare berätta att han mår bra under omständigheterna. Och jag tror att svensk media, det jag har förstått i alla fall och följt lite grann, har inte rapporterat riktigt ärligt om det här, utan de har framställt det som att det är mycket allvarligare. Men i alla fall, hans läkare har sagt att det är bra och han kommer bli utskriven imorgon förmodligen, och han har tydligen jobbat lite grann och en hel del faktiskt under helgen. Så det verkar inte riktigt vara lika allvarligt som svensk media vill måla upp det som i alla fall.
Nej, precis. Och jag menar, han är ju president och han har tillgång till bra sjukvård, så att jag tror man gör väldigt mycket preventivt. Sen har han ju fått sin, vi pratade om det senast också, sin cocktailmix av olika mediciner då, för att lindra symptom och sådana saker på liksom covid-19. Så att ja, förhoppningsvis har hans kropp klarat av det här och att han är på bättringsvägen, och det vore i så fall väldigt, väldigt bra, väldigt positivt. Ja, vi kan ju följa upp det här senare. Vi vet ju för lite idag om just det här, men det verkar gå vägen. Fler nyheter då?
Ja, vi nämnde förra podden att Joe Biden skulle dra tillbaka sina vad ska man säga, smutskastarkampanjer mot Donald Trump under när han var sjuk nu. Men tydligen så har han inte gjort det, utan han lovat att han skulle göra det, men det har inte praktiken skett, utan han fortsätter köra dem. Så att han gjorde ett löfte men höll det inte. Och vi har pratat ofta om Ilhan Omar, den här kongressledamoten, kvinnan då, islamisten, som är från Minnesota, Minneapolis. Och hon, när Joe Biden gick ut och sa att han tänkte stoppa de här negativa smutskastarkampanjerna mot Trump, så i alla fall Ilhan Omar tyckte det var, hon blev väldigt arg för det, därför att hon ville fortsätta smutskasta Trump. Hon bryr sig inte om det. Hennes syn på människovärdet kommer naturligtvis fram ännu mer där, så att det visar återigen hur vidrig den här Ilhan Omar är och hennes syn på människan.
Men dra det igen bara så att man fattar. Alltså, Biden ljög, han har fortsatt smutskasta Trump, men när han sa att han inte skulle göra det, då invände alltså Ilhan Omar mot att han hade sagt att han skulle sluta.
Okay. Precis, hon kritiserar Joe Biden för att han hade sagt, för att Biden lovat att han skulle dra in de här värsta smutskastar kampanjvideosen. Men nu gjorde han ju inte det, så att de har tydligen sänts i flera delstater under helgen med. Men i alla fall Ilhan Omar blev upprörd och arg på Joe Biden, därför att han sa att han inte längre, han tyckte det inte var passande i alla fall i hans ord att han skulle, utan Ilhan Omar ville fortsätta, hon bryr sig inte om hans hälsa, utan det är bara att fortsätta smutskasta kampanjerna. Hon hoppas ju bara att han dör, så enkelt är det ju bara.
Ja, fler saker.
Ja, vi har ju pratat ganska mycket om, i princip varje gång vi har en podd så snackar vi om alla de här poströstningsproblemen, och anledningen till att vi gör det är för att det ploppar upp nya sådana problem konstant. Jag tycker det är väldigt viktigt att belysa det, därför att i Sverige så, vad ska man säga, sopas det under mattan. Det är liksom Fredrik Reinfeldt säger att det är ingenting, och svensk media, det är ingenting, det är bara Trumps konspirationsteorier, va? I alla fall, men jag tänkte i alla fall ytterligare idag ta upp flera problem som framkommer nu som är nya. Om ni kommer ihåg så nämnde jag då i förra podden här hur det går till i Vermont när man poströstar, att man behöver inte ha någon vittne, man kan liksom bara ha blanketten, fylla i den, och man kan sen bara skicka in. Så jag kan liksom gå och sno grannarnas blanketter som är i postlådan och sen fylla i alla och sen bara skicka in dem, va? South Carolina i alla fall har delstaten South Carolina nu har bett amerikanska högsta domstolen att när man poströstar i South Carolina så ska man kräva ett vittne som ser när man skriver på namnteckningen i alla fall. Så South Carolina har tydligen samma problem där, att man kan liksom ta sin poströst och bara skicka in den utan att någon vittnar att man faktiskt är den personen som röstar. Så South Carolina har nu tagit det ärendet till domstol, så att det är ett verkligt ärende, ett verkligt problem. Så att vi får se hur domstolen kommer att rösta på det.
Just det.
I alla fall. Och jag tänkte vi kan fortsätta prata om de här poströsterna. Och i delstaten Florida så var det en, och det visar ju också Två stycken saker vi kan prata om. En i Arizona och en i Florida. I delstaten Florida så blev en man gripen, en som demokrat, en som skulle rösta på det demokratiska partiet. Han försökte beställa ut en poströst för sin döda fru. Mm. Med andra ord, hans fru gick bort och då försökte han få ut en poströst åt henne, va? Nu blev han ju ertappad och han blir säkert då förmodligen straffad för valbedrägeri, va? Men för varje person som blir ertappad och bestraffad så finns det säkert 10 eller 50 eller 100 som slinker undan med det, va? Det är precis som fartkontroller när man kör bil, va? Eller man liksom kör mot rött ljus ungefär. För varje person som åker dit för fortkörning så finns det säkert 10, 20, 30 stycken som slinker undan, som inte blir ertappade, va? Mm. Det, så att en person åker fast visar att det här är bara toppen på isberget. Det är många fler som kommer undan med det. Mm.
Ja, jätteintressant. Jag tänkte också slänga in en sak, alltså, om något helt annat, och då gör det då med hela covid-19-krisen och det här. Jag menar, nu efter, vi pratade om Donald Trump, att han är sjuk och han kanske kommer bli utskriven imorgon, men många menar ju nu att det här bevisar att Donald Trump har tagit lättvindigt på coronan, just att han själv kunde bli smittad då. Och jag anser ju att det stämmer inte alls, och man kan göra ett långt försvar för Donald Trump och hans coronapolitik. Jag tänkte inte göra det nu, men jag tänkte påminna om att demokraterna, deras hantering av coronan kastar man nästan aldrig ljus på. Och New Yorks borgmästare Andrew Cuomo, han är ju en person som, han fick mycket kritik i början och han har konsekvent fått stor kritik från republikaner, inte minst i delstaten New York. Men han har blivit lite av en kelgris i Sverige. Man har ställt honom i kontrast mot Donald Trump, i synnerhet i våras när Trump höll sina presskonferenser och så höll Andrew Cuomo sina presskonferenser. Men en sak som Cuomo har blivit väldigt kritiserad för, och jag läser om det här i New York Post just nu, det är hur man har hanterat de som har stämplats som sjuka eller på väg att bli friska. Och då har man alltså skickat covid-patienter till nursing homes. Jag antar att det är typ äldreboenden, att det betyder det. Och det man har kommit fram till är att det var så smittan kom till äldreboenden. Väldigt många äldreboenden var väldigt, ja, folk mådde bra. Sen så skickades liksom rehabiliterade patienter dit för att få, ja, efter omsorg då, efter liksom långtidsomsorg då, långvården eller vad man säger i Sverige då. Och då kom smittan dit. Och det är jättemånga anhöriga nu som har lastat Andrew Cuomo för det här och sagt att det är ditt fel att våra föräldrar och våra syskon och så vidare är döda, därför att du skyddade inte våra äldreboenden, Andrew Cuomo. Och han har hela tiden liksom tryckt bort och sagt nej, men det stämmer inte. Men enligt rapporten nu så har minst över 6000 människor dött i New York på äldreboenden på grund av förmodligen att man skickade dit covid-patienter. Så att det är ganska intressant.
Ja, och det stämmer absolut. Det här var ju, det visste ju alla tidigt. Det här rapporterades väldigt tidigt. Det var ju, när Donald Trump satte stopp för flygen från Kina, då gapade Andrew Cuomo att det är ju rasism som man håller på med. Va? Samtidigt som man själv skickar corona, svårt sjuka coronapatienter till äldrevården, så det spred som löpelder och folk dog kors och tvärs. Så att, och så, om jag inte minns fel, jag läste någonstans nyligen att det finns folk som har börjat stämma delstaten New York och Andrew Cuomo för att han helt enkelt begick, vad ska man säga, att han agerade totalt felaktigt, med andra ord. Hans agerande tog livet av massa äldre människor som skulle ha varit i livet idag om Cuomo hade skyddat dem från att, om inte han hade skickat tillbaka till äldrevården. Så här, det du berättar just, det har liksom varit MSM-media, vänsterliberal media har mörkat det här väldigt, väldigt, väldigt länge. Men den som har följt till exempel Fox News eller New York Post eller social media har vetat om det här sedan redan i mars-april, har det här varit liksom allmän kunskap. Men det har inte gått att hålla kvar, liksom mörklägga längre, va? Men kom och ha många, vad ska man säga, lawsuits, stämningar efter sig just nu på grund av det här. Så det är ganska lustigt det här. Man gnäller på att Donald Trump i svensk media, man gnäller på Donald Trump hit och Donald Trump hit, men man har ingen förståelse för, eller begriper inte, förmodligen begriper inte, eller så sopade man under mattan att Bill de Blasio i New York City och Andrew Cuomo i delstaten New York då, de är de stora anledningarna till att, hela USA egentligen gick åt skogen. Därför att det var så många som blev smittade och dog i New York, och sen så spred sig som löpeld från New York. Just för att deras beteende. Och sen skyller man på Donald Trump. När de verkliga personerna man ska skylla på är guvernören i New York, Andrew Cuomo, och borgmästaren i New York City, Bill de Blasio. Det var deras fel att det här spred så oerhört mycket. Därför att de agerade tvärt emot. Och det här vi ju pratat om förut, va? När Donald Trump stängde flygen från Kina, Då stod Bill de Blasio i presskonferenser och uppmuntrade människor att gå och krama kineser, gå och samlas i stora grupper i New York City och så vidare, va? För att bevisa att ni inte är rasister, för att liksom Trump har fel. Bevisa nu att han har fel genom att samlas i stora grupper.
Mm. Vi har pratat om det här mycket förut, men varför jag vill påminna om det här, det är för att nu sen Donald Trump nu själv var sjuk, så är det ju mycket som helst som skrivs. Man menar att Trump har sig själv att skylla, och det skrivs så mycket om det i Sverige, så att därför är det värt att påminna om det här, även om vi har pratat om det förut, tänkte jag. Så att ja, okej. Okay. Men fortsätt, fler saker.
Ja, men jag tänkte återgå till det här med poströstningen. Och delstaten Arizona nu har också lämnat in en stämningsansökan, ett ärende i högsta domstolen. Så det är redan nu HD som kommer att avgöra massa ärenden. Så nu ser vi ju det att om hon Amy Coney Barrett hamnar i HD, vilka ärenden hon kommer att behöva behandla ganska snabbt. Mm. Och delstaten Arizona har nu, ska man säga, kärnämnet är att om man är svårt sjuk, om man är röstberättigad men är svårt sjuk och inte kan fylla i sin egen valsedel, vem har rätt att fylla i valsedeln åt dig? Det är liksom kärnfrågan nu. Kan en familjemedlem fylla i den? Kan en släkting? Kan sjuksköterskan fylla i den? Kan en kompis fylla i den? Och det är någonting som man också måste börja fundera på. Okej, människor som är sjuka. Så det finns ju många sjuka människor som kanske av olika anledningar inte kan fylla i valsedeln själv. Vilka då ska få rösta åt dig? Och hur vet man vilken, att personen verkligen röstar på det som fylls i av någon annan person, va? Så det är i alla fall uppe i domstolen med nu. Och det visar ju just om alla de här otroliga problemen som framkommer nu i samband med poströstningen. Det ena ärendet efter det andra hamnar i domstolen. Och det är väldigt komplicerade fall, va? Och när det gäller till exempel vissa jämna delstater, Arizona kommer att bli jämn delstat, Florida kommer sannolikt att bli jämn delstat. Det kan ju vara några 3, 4, 5 tusen röster åt ena eller andra hållet som skiljer. Och de 3, 4, 5 tusen rösterna kan vara de rösterna som manipulerades på ett eller annat sätt via poströstningen. Och det kan avgöra hela presidentvalet. Därför att vinner man Florida så kanske man vinner hela presidentvalet baserat på elektorrösterna man får. Så att det är väldigt otäckt tanke att tänka så. Att det räcker med några tusen manipulerade röster så kan en kandidat vinna mot den andra i valet.
Ja, verkligen. Fler saker.
Jajamän, vi pratade ju om Seattle, Washington och Portland, Oregon, att de är ju på väg åt skogen, precis som Kalifornien, där många människor och företag flyttar nu. Och Boeing, som är ett väldigt stort företag som är i Seattle, Washington, har nu beslutat sig för att de ska flytta hela sin Boeing 787 Dreamliner-produktion från Seattle, Washington till South Carolina. Och det kommer att vara över 1000 jobb. Som andra ord, en massiv produktion av high-tech-flygplan kan inte längre producera Seattle, utan vill man lägga produktionen i South Carolina. Nu vet jag inte exakt vad anledningen är, om det är politiskt eller inte. Men jag vet flera stora företag som håller på att flytta eller har flyttat nyligen från Seattle, som har pratat om att Seattle är så svårt att... Det är svårt att få dit högutbildade experter och människor som är liksom högutbildade, därför att politiken är liksom körd. Man liksom har svårt att rekrytera. Och då vill man hellre flytta till Texas eller en delstat som är mer, vad ska man säga, normal vad gäller politiken. Va? Så nu vet jag inte varför exakt Boeing vill flytta. Men jag är inte helt... jag tror politik spelar en stor roll faktiskt. De inser att det går inte längre att konkurrera i Seattle, Washington med ett stort företag. Därför att det går inte att få arbetskraft helt enkelt längre. Folk vill inte flytta dit. Tvärtom, folk vill flytta därifrån. Mm. Speciellt de som har resurser och kan flytta därifrån. Med andra ord, de högutbildade som då är, vad ska man säga, kärnan. Och liksom de viktiga arbetena för just liksom den produktionen.
Precis. Jag sitter och läser en annan nyhet nu jag kan berätta om då. Vi har pratat mycket om Donald Trumps mur mot Mexiko och en tuffare säkerhetspolitik då mot Mexiko för att stoppa de här immigrantvågorna. Och det är så här att under ganska många års tid så har det kommit väldigt många barnmigranter till USA. Och det var ju de här bilderna, jag tror det var för 2 år sedan, när man liksom hade barn i burar och Donald Trump fick väldigt mycket kritik för det. Och det är oftast på hösten det här har börjat, och nu är det så här att det började med en karavan bara nu för en månad sedan från Honduras. Och det var 1000 personer som kom, sen var det fler och fler och de var 2000. Men Guatemala och Mexiko sa helt enkelt nej, ni får inte komma längre. Och man motiverade det med att, ja, dels har ju Trump pressat på de här länderna att sätta stopp för karavanerna. Och man sa också nu att det här riskerar ju att öka coronaviruset om ni bara får traska igenom vårt land. Och därtill så sa Mexikos president faktiskt att han trodde att det här var politiskt orkestrerat för att påverka det amerikanska presidentvalet. Och väldigt många sådana här liberala CNN-journalister har varit där och intervjuat de här migranterna då, och ingen av dem har sagt att de var på väg till USA på grund av politiskt förtryck eller någonting, utan de ville ha bättre jobb och alltså sådana här saker, och det gör de ju alltså till ekonomiska migranter, inte till flyktingar. Och ja, det här visar verkligen att det, om man ska prata om något som en hoax, så är det här. Det handlar liksom inte om liksom vi flyr från tortyr och sådana saker, utan det är ekonomiska lycksökare som vill ta sig ända till USA. Och hade de lyckats med det nu, så hade det ju blivit liksom, titta Trump, han är hemsk och han låser in barn och så vidare och så vidare. Så att väldigt bra att det här stoppades redan i Mexiko, så att säga.
Japp. Yep. Och det vi måste också nämna, och jag vet att Biden ljög om det här, och det är någonting som demokraterna vägrar att erkänna, svensk media aldrig tar upp det här med att då Trump låste in barn och så vidare. Det var faktiskt Obama som startade just det. Så Trump tog över ett program där barn låstes in i burar. Han tog över det från Obama. Så det var Obama som drog igång det programmet. Och sen tog Trump över det, men sen stoppade faktiskt Trump det. Det var politiska påtryckningar som Trump stoppade det. Så det är viktigt att nämna att när svensk media tar upp, vilket de gör någon gång då, har gjort i alla fall för ett par år sedan när det var mycket snack om det där, så pratar de om att Trump låser in barn i burar och så vidare, va? Men det var faktiskt Obama som startade det här programmet och drog igång det, att låsa in barn i burar, va? Så det är viktigt att bara nämna det, så att det var inte Trump som gjorde det, han stoppade istället, va?
Nej. Sen en sak som hände under Trump, det var att barnen skildes från sina föräldrar på ett sätt som var nytt, men det beror på att föräldrarna, man hade ju stämplat liksom inträde i USA som en illegal kriminell handling, och då talar man föräldrarna, inte barnen, så att den separationen berodde på liksom en ny lagstiftning. Men återigen, alltså, det här visar just att den här karavanen varit stoppad i Mexiko, alltså att de här länderna kan stoppa om de vill, och det visar också att det är ekonomiska migranter, det här är inte flyktingar som flyr från krig eller från tortyr, utan de har fått löften på något sätt om att i USA finns det bättre liv, och sen så har de traskat dit lite grann som de här afghanerna och allt vad det är liksom som kommer till Sverige och har traskat genom exakt hela Europa för att komma just till Sverige. Så att ja.
Yep. Nåväl. Jag vill bara göra ett tillägg till det du sa. Enligt undersökningar när man har grävt, när du nämnde att det är barn till föräldrarna, väldigt många av de där barnen var inte med sina egna föräldrar. Det är faktiskt barn, och jag kommer inte ihåg andelen, men en betydande andel av barnen som separerades inte från sina föräldrar. Det är barn som utnyttjas, som kidnappas av de här coyotes, de här människosmugglarna, och sen kastar de in dem i en familj och säger att det här är familjen, va? Men när man börjar utreda det i USA, så kommer man fram till en stor andel av de där barnen var inte alls med sina föräldrar. Man till och med hittade flera barn. Så tog man barn och skickade man tillbaka dem igen. Och sen samma barn kom tillbaka på månader senare med en annan familj och sa att det här är mina föräldrar. Mm. Så det var extremt stor andel barn som utnyttjades av. Och det är det som är den stora grejen som de här demokraterna och vänsterliberalerna inte tar på allvar. De ser inte problemet med att människosmugglare och de här kriminella gängen och de här som då agerar på andra sidan gränsen, de ser inte det som ett problem. De ser att Trump vill stoppa det där. Då är Trump ett problem. Men de ser inget problem med att människosmugglare kidnappar barn för att sen låna ut dem till olika familjer liksom gång ut och gång, flera gånger, för att de ska skickas över gränsen ungefär, va? Det ser inte vänsterliberalen som ett något problem. Vilket är fullständigt vansinnigt.
Helt vansinnigt, verkligen. Ja. Okej, fortsätt.
Ja. Ett par veckor innan den första debatten, det ska bli intressant att se hur den här första debatten, jag vet inte om du har sett någon opinionsundersökning, men ett par veckor innan den första debatten så i alla fall så hade Trump den högsta approval ratingen haft på flera månader, jag tror 47%. Och det intressanta var att 56% av väljarna trodde att Trump skulle vinna, kommer att slå Biden. 40% trodde att Biden ska slå Trump. Och det var en sån här Gallup poll, och Gallup är då någonstans i mitten, vänsterliberal eller mitten då. Så att majoriteten av väljarna för ett par veckor sedan trodde att Trump kommer att slå Biden i valet. Mm. I alla fall. Så att, intressant. Nu vet vi inte sen hur det här coronagrejen påverkar det. Så att nu, ingen vet ju längre. De här opinionsundersökningarna, redan 2016 så var ju de helt missvisande. Så att jag tror inte de går, man får ta allt med en nypa salt med mer.
Ja, just nu leder ju Biden så stort dock, enligt då jag har läst Ipsos och lite annat. Men ja, vi får se helt enkelt vad som stämmer. Fortsätt.
Ja, jag såg att i delstaten Maine, och nu återkommer vi också till det här poströstningen i delstaten Maine, så delstaten Maines högsta domstol. Vi pratade om det här med Ilhan Omar och ballot harvesting. Jag vet inte om du vill kort bara förklara vad det var för någonting, där hon nu är polisanmäld, skulle jag gissa, för ballot harvesting.
Ja, det har vi redan pratat om, men alltså i Minnesota exakt, att hon hade släktingar och anställda som helt enkelt åker omkring till, ja, somaliska äldre på äldreboenden och samlar in deras röster och ser till att de röstar på Ilhan Omar. Det är den korta versionen.
Ja, och delstaten Maine har i alla fall slagit ner, förlåt, högsta domstolen i delstaten Maine har fastslagit nu att man inte får göra de här poströstreglerna för harvest balloting, ballot harvesting. Man får inte göra dem mer avslappnade. Man kom fram till att om man gör reglerna slappare för poströstningen, med andra ord att folk kan åka runt och fylla i röster åt vem som helst och liksom man liksom slappar de här reglerna, då kommer demokratin att skadas. Så det var väldigt intressant fall att det var högsta, så det är inte en federal domstol utan det här är en delstatsdomstol, högsta delstatsdomstolen i Maine. Men det intressanta är att de resonerar så här: det är viktigare att kvarhålla integriteten i valet genom strikta regler än att slappa reglerna för att underlätta för människor att rösta. För slappar man reglerna för att det ska underlätta för människor att rösta, så ökar sannolikheten dramatiskt att det blir mycket bedrägeri. Och det skadar hela demokratin och därför kan vi inte göra reglerna slappare helt enkelt. Och det var förmodligen demokraterna som ville slappa reglerna medan republikanerna i delstaten Maine ville hålla kvar tuffa regler. Så det var ett väldigt intressant resonemang och det är ungefär så som jag har tänkt också, va? Man måste hålla kvar integriteten i valet genom att inte göra det för lätt för att poströsta där i princip man kan liksom gå och dela ut röster till vem som helst och plocka dem och liksom det är som man spelar kort ungefär med röster.
Alltså det där var klockrent uttryckt av Mains högsta domstol. Alltså det går inte att tillägga så mycket. Det var grymt bra. Det ska jag på något sätt citera på Facebook sen eller någonting. Men jättebra. Ja, okej, fortsätt.
Ja, vi har ju pratat mycket om det här med att de här då, det här The Squad, Ilhan Omar, Rashida Tlaib och framförallt AOC då. Det är ju judehaten, antisemiter helt enkelt, va? En judisk grupp i New York i samma valdistrikt som AOC. Alexandra Ocasio-Cortez hade bett henne och de ville träffa henne. De som är en judisk organisation om det är i Bronx eller någonting där hon är,
jag tror i alla
fall.
Det.
De ville i alla fall stämma ett möte med henne då för att prata med henne om politik då, men hon fullständigt vägrade. Hon sa att hon vill inte diskutera någonting med judiska grupper, va? Så att de fick nobben. Och det visar ju hur att det får slinka igenom vänsterliberal media. Hon bara gav nobben till en judisk grupp. Hon vill inte ha något med dem att göra, va? För att hon är ju antisemit. Så enkelt är det ju bara.
Ja.
Och det visar ju då hennes, vad hon anser om liksom judar, va? Men samtidigt, precis som Ilhan Omar får hålla på med sitt beteende, så får AOC hålla på med sitt beteende, va? Och det visar det otroliga hyckleriet i det demokratiska partiet och i vänsterliberal media som inte rapporterar om det här, utan de sopar under mattan.
Och det här är ganska intressant då, därför att jag menar, vi har de här äldre demokraterna, vi kan tycka vad vi vill om dem, eller jag menar Nancy Pelosi och Chuck Schumer och de här, men de är ju så ganska pro-israeliska i grunden, sen är de vänster i alla andra frågor, men när det gäller Israel så är de generellt pro-israeliska, men även de låter ju de här yngre galningarna liksom hållas, så att ja, det visar att det här är en falang, liksom The Squad, som börjar verkligen ta över det demokratiska partiet.
Ja, och man vet ju det att om Nancy Pelosi och Chuck Schumer till exempel skulle dra dem i örat och läxa upp dem, va, då vet man ju att då skulle ju demokraterna tappa en stor mängd röster, och då vet man ju också att Trump kommer att vinna valet och republikanerna kommer att vinna kongressen och representanthuset och senaten. Va. De måste tillåta av politiska skäl för att försöka få makt och kvarhålla makt, så måste de helt enkelt ha de här rösterna, va, från den här vänstergruppen, och då måste de tillåta antisemitism. Det är precis som socialdemokraterna i Sverige, va. Om sossarna skulle liksom totalt sätta stopp för antisemitismen, va, då skulle de ju gå ner på 15% bland väljare i Sverige.
Ja.
Så att det är ju det handlar om, va?
Ja, verkligen. Ja, fler saker.
Ja, vi pratade om lite grann då att i Rochester, New York, så var det ju då massa upplopp för ganska länge sedan. För några veckor sedan var det ju väldigt mycket upplopp i alla fall. Det är en demokratisk borgmästare, en svart kvinna då som är borgmästare för Rochester. Hon är ju då, har ju då, precis som i Portland, så har ju då hon vänt ryggen till det. Hon nästan uppmuntrar upploppen och det är liksom helt okej. Okay. Och det är det här typiska, va, att man tillåter den där våldsamma upploppen, va. Hon är i alla fall nu, hon har ertappats med och kommer att åtala sig väldigt grova brott för dels bedrägeri och valkampanjsbrott. Så att hon är nu då polisutreds nu. För massa grov brottslighet som kallade felonies. Så det är inte misdemeanor, det är felonies. Så det är grova brott helt enkelt, va. Så att inte nog med att de, att de är aktivister och stödjer det här vi ser på gator och torg med våldet. Va? Det visar sig nu att de kan vara inblandade i väldigt grova brott som har gjort att de har kunnat vinna valen för att komma till de här höga positionerna helt enkelt. Va? Så att inte nog med att man inte agerar på rätt sätt när man väl besitter positionen. De har fuskat sig fram till att få positionen i fråga. Va? Och det visar att det är helt vanligt. Liksom, alltså, då ser man att demokratin fungerar inte längre, va? På så vis.
Nej, verkligen, verkligen. Ja, jätteintressant. Har vi det mer?
Ett par saker till. MSNBC, vi har pratat med henne förut, heter Joy Reid. Hon i alla fall, hon har nu en konspirationsteori att Trump fejkar hela sin coronagrej därför att han vill liksom inte vara med i debatterna längre. Va? Så att det är ett sätt för honom att slinka undan för att slippa debatterna. Så att det var hennes konspirationsteorier. Och Gretchen, vad heter hon? Whitmer. Guvernör. Hon har i alla fall nu hennes, hon gjorde så kallade emergency powers. Med andra ord, hon centraliserar makten under corona. För att liksom, hon liksom utökade sin egen makt under corona nu, men högsta domstolen i Michigan har sagt att hennes centralisering och utökning av sin makt inte är kompatibel med Michigans konstitution helt enkelt. Så de sa att hon har överskridit sina befogenheter helt enkelt. Va? I alla fall.
Just det, precis. Ja.
Så det är ju bra, så det visar i alla fall att det finns en maktbalans även på delstatsnivå och inte bara på federal nivå. Jag tänkte bara nämna en sak till, den sista grejen jag har här. Om du minns Joe Lieberman, han var väl en demokratisk...
Han var oberoende från
från Connecticut var han väl?
Ja, precis. Exakt, det stämmer.
Jag tror han var demokrat om jag inte minns fel.
Jag tror han var oberoende, men han var både och tror jag. Jag tror han var liksom oberoende lite grann, men han gjorde sin... Han var med demokraterna i representanthuset, så var det. Eller i senaten, i senaten.
Ja, han är i alla fall ute och kampanjar nu för flera republikanska senatorer och kongresspersoner. Så att han hoppade över till från oberoende snedsträck demokrat till republikaner. Så han, bland annat så försöker han hjälpa Susan Collins in Maine. Och så var det någon annan som har ett jämnt race, tror jag, North Carolina eller vart det nu var. I alla fall så demokratiska partiet är fly förbannade på honom nu eftersom han hjälper. Han vill helt enkelt att senaten ska fortsätta vara republikansk, så att han är ute och kampanjar nu för republikanerna i senaten.
Just det, okej, intressant, just det. Okej, bra. Ja, men då har vi uppdaterat, så tack Björn.
Ja, tack.
Det var avsnitt 1199 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.